Har ni hunnit läsa bibelboken till ikväll? Klagovisorna. Klagovisorna, det är inte så bedrövligt som det låter. Har ni tänkt på vad positivt och fint det var? När jag nu har hållit på och förberett mig inför det här bibelstudiet så jag kände mig så glad. Därför att det är ju inget negativt och ingen pessimistisk ton. Utan istället någonting oerhört positivt som möter oss i den här bibelboken. Bibeln har ju flera sorgesånger. Det finns ju glädjesånger, många sådana. Och vi talar väldigt mycket om glädje. Men det finns sorg och klagan i Bibeln. Vi har inte uppehållit oss vid det, men du kanske har lagt märke till när du läste tidigare här att David hade en klagosång över Jonathan. Amos hade sorgesång över Israels fall. Och Hesekiel, som vi kommer att läsa, han har sorgesånger över Juda, kungahus, över Tyrus och över Egypten. Här i klagovisorna så har vi sorg som uttrycks. Sorg över vad som har skett. I Jeremia-boken som vi läste tidigare, där har vi förutsägelser om vad som skulle ske. Och i Jeremia då, där mötte vi profeten Jeremia. Och då skulle vi nästan kunna säga att vi möter poeten Jeremia i klagovisorna. Jag tror att det är Jeremia som har skrivit klagovisorna. Och det tror man enligt traditionen i den urkristna församlingen. Att det var Jeremia som skrev också klagovisorna. Det är ju ingen lång bok. 5 kapitel. Jerusalems sorger. Herrens straff över Jerusalem. Straff, ånger och hopp. Jerusalem efter fallet. En bön om barmhärtighet. Och det finns kommentatorer som betecknar det här som 5 poem. Och tycker man om poesi så får man ut mycket utav att läsa det här. 5 poem. Den första talar då om riket som har gått under. Jerusalem har ödelagts. Det andra kapitlet talar om templet i ruiner. Straffet över Jerusalem. Det fanns inte längre något gudstjänstliv. Det tredje kapitlet talar om Guds trofasthet och medlidande. Hur han befriar dem. I det fjärde kapitlet, där Jerusalem efter fallet, bekännelse av folkets synd. Och så det femte kapitlet, där har vi hopp om befrielse från nöd. Om man läser klagovisorna så kommer man ju givetvis att tala om lidande problemet. Om man talar om sorg. Och vi lär oss från Bibeln och vi lär oss från livet att sorgen i sig själv kan vara betydelsefull. Den kan lända till någonting. En människa som möter prövningar och svårigheter, den människan fostras på ett speciellt sätt. Att bli den människa som Gud har planerat henne till. Och om vi läser historien, läser kyrkohistorien, eller om vi tänker på erfarenhet från vår tid, människor i vår omgivning, så ser vi att människor som Gud har använt, de har blivit utsatta för prövningar, lidande, och de har upplevt mycken sorg. Och ur sorgen kan det komma fram något oerhört positivt. Och jag kommer att tala lite grann om det här. Jag har delat upp det här i två huvudavdelningar. Den första är människors lidande. Och den andra är Guds trofasthet. Och här kommer jag också att tala om vår reaktion till lidandet och till sorgen. Den här boken, den är en sorg över synden. Inte över syndens följder. Har ni tänkt på att vi kan lätt sörja över syndens följder, resultatet av synden? Men här går profeten så långt, eller poeten ska jag kanske säga, eftersom jag kallade honom poet, så långt att han sörjer över synden som finns där. Det är lätt att bekänna en synd när följderna har blivit uppenbara och man lider av följderna. Men det är större när man ser synden sådan den är och bekänner den utan att följderna är uppenbara och förorsakat lidande, och att man sörjer över synden som finns i ens inre och i människors inre. Människors lidande. Ska jag då läsa, eller vi ska läsa, ur det tredje kapitlet, och det läser jag från den 22 versen till och med den 26. Och sen läser jag den 54 till och med den 58 versen. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ mig. Därför vill jag hoppas på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Vatten strömmar över mitt huvud. Jag säger, där ute med mig. Jag åkallar ditt namn, o Herre, här underst i djupet. Du hör min röst. Tillslut inte ditt öra. Bred mig lindring då jag nu ropar. Ja, du kommer mig nära när jag åkallar dig. Du säger, frukta inte. Du utför, Herre, min själs sak. Du räddar mitt liv. Vad är orsaken till lidandet? Ja, det kan vara syndanöd som man har, som är ett lidande. Synden orsakar lidande och människan sörjer över sin synd. Och sorg över synden är en sorg efter Guds sinne. För den sorgen leder till bättring. Men sorg och lidande som möter oss människor kan också öppna dörren till välsignelse för oss. Vi vet vad det står i skriften. Hur ska jag kunna lära dig bedja? Om inte genom nöd. Jag kan bekänna för min egen del. Jag har inte gått fri från sorger. Och från nöd. Men vi säger ofta, min fru och jag. För vi upplever det då tillsammans. Att när man ser tillbaka på tiden när det har varit så svårt. Så man tänker, hur ska man klara av det här? Så när man får distans till det. Så ser man vad det har betytt. För ens andliga liv. Och för den tjänst man står i. Och egentligen. Är man aldrig så nära Herren. Som när man är i nöd. För det är då man söker honom. Är det inte så för dig också? När det är prövningar som möter, det är då. Man beder till Herren. Det är då man fattar beslut av att överlåta sig åt Herren. På så sätt. Öppnar lidandet dörren till välsignelse. Men det är viktigt då att vi tar lidandet på rätt sätt. Och det ber jag att få återkomma till. Vi tänker på, jag har citerat det förr. När lärjungarna skulle åka över i båten till andra sidan sjön. Och vi läste att Jesus nödgade dem att gå in i båten. Och jag har stannat inför det där uttrycket, varför vi kan lova att nödga dem. Jo, därför att de såg att det var katastrof att ge sig ut på sjön. De såg molnen, de visste vinden, de visste att här skulle bli storm. Så Jesus fick lov att ha ett resonemang med dem och övertala dem, nödga dem. De började på att spjärna emot och diskutera emot, men ni vet, Jesus talade ju med makt och myndighet. Så ingen kunde säga och stå emot honom. Så går de ut in i båten. Sätter igång och roar över på andra sidan sjön. Så börjar vågorna gå höga och vinden ligger emot dem. Och då säger de nog som vi säger. Vad var det vi sa? Alltså det där uttrycket, vi visste bättre. Vi visste precis hur det skulle vara. Och så är de där i lidandet. Och känner som de ska gå under. Men just då kommer Jesus gående för att tala om att han var nära. Att han alltid var där. Och det där lärde lärjungarna en sak. När han sa sig, jag är med er alla dagar intill tidens ände, så visste de att det var inte bara när det var medgång han skulle vara med. Utan också när det var som svårast. När det var som allt skulle gå emot. Då fanns han där. Och så var det där lidandet, den där sorgen och den där prövningen. Det var dörren till en välsignelse för lärjungarna. Jag kan än idag inte fatta det. Men det gjorde ett sånt starkt intryck på mig. Den gamle mannen som jag träffade i, jag kan säga landet, Rumänien. Han var en pingstpionjär. Han talade om hur många gånger han hade suttit i fängelse. Han räknade inte då de gånger han bara varit arresterad över natten, utan han tillbringat längre tid. Det var åtskilliga gånger. Men Elon, sa han, du förstår, vi behöver det här för vår andliga utveckling och för vår andliga tjänst. Och så berättar han hur han gick förbi fängelset gång efter annan och strök med handen över fängelsets murar och tackade Gud för tiden där inne. Så kan vi inte förstå. Det är för att vi inte varit med om det. Men han hade upplevt lidandet som dörren till välsignelser. Och därför tackade han Gud för den tiden. Därför är det så viktigt att vi tar lidandet på rätt sätt. Och kommer ihåg att Herren har en utväg där ur. Och att den betyder någonting speciellt för oss. En annan orsak till lidandet, det är att vi inte anpassar oss efter världen. Varför står det att vi bekänner oss som gäster och främlingar? Jo, vi hör inte hemma här. I Johannes första brevs tredje kapitel, den tredje versen, skriver Johannes så här. När han talar om Guds barn och talar om den kärlek som vi har mött och det hopp vi äger när vi är Guds barn och framtiden som finns. Så säger han, därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Det är en situation vi lever i. Vi är särlingar. På något sätt ska vi försöka anpassa oss till världen så att vi kan nå människorna. Men vi blir aldrig riktigt accepterade av världen. Därför att vi tillhör inte världen. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Jesus som frälsare. Vi lever efter den himmelska världens lagar och seder och vi ska göra det. Och därför blir det en konfliktsituation. Ibland kan det spetsas till riktigt. Det kan göra det på arbetsplatsen när man inte vill vara med i det som inte överensstämmer med sann ärlighet och uppriktighet. Då kan det bli en konfliktsituation. Det kan bli det när man tar avstånd från det som man känner är neddragande. Då kan man, och det kan vara svårt för nyomvända, det kan vara svårt för ungdomar, man blir utfrusen, men det är rätt lidande. För man hör inte hemma här i världen. Vi väntar på en fullkomlig värld. Det står ju så här också. Det Paulus skriver till Timoteus. Bär och du ditt lidande som en god Jesu Kristi stridsman. Alltså, vi får räkna med att lidandet ska finnas där när vi ska tjäna Herren. Och så finns ju lidandet som är angrepp från fienden. Och det märker du. Att när du beslutar dig för att tjäna Herren, då blir det angrepp och anfall från mörkrets furste. Men det är ett bevis på att du vill göra någonting för Herren. Det tredje jag nämner, det är just vår synd som förorsakar lidande. Så var det situationen i Juda när Jeremia skrev den här boken. Man hade hemfallit åt avgudadyrkan. Och därför hade straffet drabbat dem. På så sätt så får man se kulturer, nationer gå under. Därför att människor vänt sig bort från Gud. Och vi har anledning att fråga vad det ska bli av Sverige i framtiden. När detta land med alla förutsättningar att ha det så bra. Med en kristen grund. Vänder sig bort från Gud. Vad ska drabba oss? Men som enskilda så drabbas vi av syndens följder och kan det förorsaka oss lidande. Egentligen så är det synden som ligger bakom allt sånt här av konflikt. Av brutna relationer. Av svårigheter och motsättningar. Som kommer över människor. Det är synden. När gemenskapen blev bruten med Gud. Där i Edens lustgård. Då började tvisterna människorna emellan. Som en naturlig följd. Och att det är så mycket av stridigheter människor emellan, det är en följd av synden. Och det finns så många människor som lider därför att relationerna inte fungerar. Men kommer man rätt i sitt förhållande till Gud, då fungerar relationerna på ett helt annat sätt. Människor kan bryta ner sitt liv och sin hälsa genom ett liv i synden. Det är ett lidande som är självorsakat. Men där vill Herren ge hjälp. Då ser man människors reaktion inför lidandet. Lidandet som den här boken talar om. Då har vi i den 54:e versen där det heter: det är ute med mig. Det är en reaktion när man dukar under. Det finns ingen hopp. Det finns ingen räddning. Det är ute med mig. Så börjar människan tycka synd om sig själv. Det är ute med mig. Det finns inget hopp för mig. Tänk vad jag lider. Tänk vad jag har det svårt. Själv med ömkan är första steget mot depression. Och det är det sämsta en människa kan göra i lidandets stund, att börja resignera. Att bara se nuet och se omöjligheterna. Och jag tänker på det när människor är deprimerade. Missförstår mig inte nu. Men det är nästan omöjligt att bedja för en deprimerad människa att hon ska bli frisk. Om man inte kommer till grunden, själva orsaken till depressionen. Och då finner man att det är någonting som har hänt. Så att människan blir nedstämd och kommer in i en situation när man tycker det är ute med mig. Och då fortsätter man i det. Det är det man måste komma till botten med. Det är inte ute med dig som känner dig deprimerad. Det finns en väg, det finns en lösning. Du får känna dig frisk och stark. Därför att han vill komma till dig. Uttrycket där ute med mig. Det ska inte finnas hos oss som kristna. Nej, vi har alltid något nytt att vänta ifrån Herren. Vi ska inte se på nuet, utan vi ska se på lösningen. Halleluja. Se på möjligheterna. Se på befrielsen som Herren vill ge. En annan sak som vi möter med Juda här i den här svåra situationen, det är att de sökte hjälp hos människor och började analysera det hela. Vad var lidandet hos Juda? Jo, det var en följd av deras avgudadyrkan. Fienden hade kommit och tagit staden, fört bort dess invånare. Och när Jeremia skriver det här, så är han nästan ensam kvar. Ja, de som inte var någonting att ha, de fick stanna kvar i staden. Och så såg han folket föras bort. Templet fanns inte mer. Det var en svår situation. Judan försökte lösa problemet genom kontakt med grannfolken. Men resultatet blev att de bara hemföll till avgudadyrkan. Och de gick under. Ibland söker vi mänsklig hjälp när vi borde söka Guds hjälp. Och håller på och pejlar det här. Vad är orsaken till den här situationen? Man behöver inte göra det. Man bara vänder sig till Herren. Då uppenbarar han orsaken till lidandet. Om det finns en speciell orsak till din depression, om det finns en speciell orsak till din sjukdom, så ska Gud visa det. För Gud vill inte under några förhållanden att vi ska leva kvar i vårt lidande. Nej, han vill befria oss. Därför att han är en trofast Gud. Och då finns det någonting som jag ofta tänker på när det gäller, man talar om vår reaktion inför lidandet. Och då vänder jag mig till den 73:e psalmen. Den har i den nyare översättningen, eller den här reviderade gamla testamentet, fått rubriken Guds rättvisa. Men i 1917 års översättning, innan man reviderade den, så har det en annan rubrik. Är det någon som har den? Just det. Den frommes tröst vid det ogudaktigas lycka. Det är väl en märklig rubrik. Det var väl så märkligt som man tog bort det när man reviderade gamla testamentet. För vi säger att den ogudaktiga har ingen lycka. Och om nu den ogudaktiga upplevde något av lycka, skulle då den vara så stark och så påtaglig så att den fromma själen behövde någon tröst? när den såg den. Ja, fundera lite grann på det här. Kan det vara så? Asaf börjar så fint. Han som har skrivit psalmen. Sannerligen Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men sen kommer det en svår situation. Han säger att han upptändes av avund mot de övermodiga när han såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. De var fria från vedermödor ända till sin död. Och deras hull är frodig. Och så ger han en beskrivning av hur de har det. Och så säger han så här i den 13:e versen. Sannligen bevarade jag mitt hjärta i oskuld, mitt hjärta rent, och tvättade mina händer i oskuld. Jag har varit ändå plågad hela dagen, och var morgon kom tuktan över mig. Varför ska den fromma själen behöva lida? Varför ska den gudfruktiga ha lidande medan det går andra väl? Har du frågat över det någon gång? Undrat över det? För ibland kan vi tycka så här: jag lider ju så väldigt mycket, medan den som inte frågar efter Gud, han har det bättre än jag. Och då kan man upptändas av avund. Och det var det som Asaf gjorde. Ända till han kom till besinning. Och här har vi det fina sättet att reagera inför lidandet. Han står att han tittar, ser in i Guds heliga rådslut. Och så gav han akt på deras slut. Och då såg han att om det nu gick den ogudaktige väl här en tid, så var ju slutet fördärv. Men han hade det annorlunda. Och då gjorde han inte här som jag citerade tidigare. De som dukar under och säger det är ute med mig. De ser bara in i nuet och ser omöjligheterna. Han ser längre fram. Och så säger han så här: dock förblir jag ständigt hos dig. Och du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Min vän. Det är så man tar lidandet. Att man inte börjar analysera. Att man inte börjar ge upp. Att man inte börjar fundera över orsakerna så att man går under. Utan att man lyfter upp blicken och ser på honom som vill och kan hjälpa. Och då kommer vi in på den andra avdelningen. Där jag satt rubriken Guds trofasthet. Där står det så här. Där jag läste från början. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Jag har predikat här, det var innan jag började med den här predikoserierna i följd, så predikade jag en gång om Guds trofasthet. Och då nämnde jag vad det här egentligen betyder med trofasthet. Det betyder att vara trogen originalet, att vara oföränderlig. Och det är precis vad Gud är. Oföränderlig. Därför kunde Jeremia, när han såg den här svåra situationen som drabbat Juda, så kunde han sitta där trygg, harmonisk och tala om Guds trofasthet. För han visste att Gud var oföränderlig. Sån som han hade varit, sån skulle han förbli. Och därför kunde han säga så här: Jag åkallar ditt namn, o Herre, här underst i djupet. Du hör min röst, tillslut inte ditt öra. Bered mig lindring då jag nu ropar. Ja, du kommer mig nära när jag åkallar dig. Du säger, frukta inte. Du utför, Herre, min själs sak. Du räddar mitt liv. En oföränderlig Gud. Hur han är Gud? Han är allsmäktig. Har du tänkt på det? Allsmäktig. Vad innebär det? Det står i Psaltaren. Vår Gud är i himlen. Han kan göra allt vad han vill. Vad vill han? Han vill vårt bästa. Och det kan han göra. Och tänk, vi talar om det idag på morgonen. Ulf och jag här av någon anledning. Att man kan många gånger tala om Guds förmåga att hjälpa i olika situationer. Men det är som man sätter en parentes omkring sitt eget liv. Sin egen situation. Och förlora tron på att Gud ska kunna hjälpa där. Man har tro för seger i Tanzania. Tro för Korea, för det sker så mycket där. Och tro för andra församlingar. Men här. Då är staketet uppe där. Va? Undantaget. Man beder för andra människor. Man tror att Gud hjälper. Man ser bönesvar. Men när det gäller en själv, då finns staketet där. Parentesen. Du förstår, vi är inte så märkvärdiga någon utav oss så vi skulle vara värda ett undantag. Nej, Gud han innesluter oss alla i sin allmakt. Och jag tror det är viktigt att vi tänker på att Gud är allsmäktig. Allmakts Gud. Det är Kikan Sundström som sjunger den sången. Ja. Du allmakts Gud är. Och att vi tänker på att det gäller dig och mig i vår situation. I vårt lidande. I våra svårigheter. Han är allmakts Gud. Som kan gripa in och förändra. Befria oss ur lidandet. Hjälp oss lösa våra problem. Och ge oss vad vi behöver. Jag tror jag får tala om det en stund till så att ni inser det här och blir lite glada. För tänk att ha en Gud som är allsmäktig. Och det gäller dig. Med de här bönerna som du har tänkt på idag. Och som du bad för tyst när vi bad tillsammans här. Det är en allsmäktig Gud du beder till som förmår att ändra förhållanden. Men också något mer. Bibeln säger att Gud är kärlek. Det var inte bara när Johannes skrev det. För han är ju oföränderlig. En trofast Gud som är trogen originalet. Han är kärleksfull idag. Och då ser han i kärlek till dig och mig. Han fick lov att låta straffet komma över folket här. Som Jeremia sedan fick skriva poesi om. Men hans kärlek fanns där så han hade en räddning för folket. Kommer ni ihåg när vi läste då för 14 dagar sedan. Om profetiorna om hur Gud skulle låta folket komma tillbaka. Hur allt sammans gick i fullbordan. Det var hans kärlek. Och att Gud älskar dig och mig. Det innebär att han vill hjälpa oss. I varje situation. Hjälp oss i varje prövning. Hjälp oss i varje lidande. För han är kärleken. Vi behöver mer av denna kärlek. Vi behöver mer av denna generositet oss människor emellan. Mer av det sinnelag som finns hos Gud, som finns hos Jesus. Vi talade här om, inte nu söndags utan förra söndagen, om förlåtelse. Hur han förlät, hur vi ska förlåta. Vår Gud, som är oföränderlig, han är en kärleksfull Gud. Det är tur för mig det. Det är väldigt tur för mig. Det gör att han har fördrag med mig. Och med dig också. Om du känner att du behöver det. Han älskar dig. Hur uttrycks då detta med Guds trofasthet? Jo, det är att han handlar i trofasthet. Han handlar enligt detta att han är oföränderlig, att han är allsmäktig, att han är kärleksfull. Den 56:e versen, det är fortfarande tredje kapitlet jag håller på, jag kommer inte att läsa något annat kapitel. Du hör min röst. 56:e versen. Du hör min röst, tillslut inte ditt öra. Bered mig lindring då jag nu ropar. Gud hör den lidandes rop. Och tänk att han hör ditt rop. Eller om det är en viskning. Eller om det bara är en tanke. Så går den direkt till Gud. För han handlar i trofasthet och kärlek, oföränderlighet och allmakt. För att förändra din situation. Och jag undrar om vi riktigt tänker på det där. Vi beder och beder och beder och beder. Och det är klart, låt oss bedja utan att förtröttas, det lär Jesus oss. Men har vi tänkt på att Gud hörde vår röst första gången vi bad?
Daniel, han fick bedja rätt länge, vet du. Det känner du till. Men så kommer ängeln och ger bönesvaret och talar om att det var ängeln som blev hindrad på vägen ner när han skulle komma med bönesvaret. För bönen var hörd från den första stunden. Så alla de böner du har sänt upp till Gud i ditt lidande, i din situation, för alla dina bönämnen, för den här församlingen som du har bett för, Gud har hört allt sammans det. Och sen så handlar han i trofasthet, i sin oföränderlighet, i sin allmakt och i sin kärlek. 57:e versen. Ja, du kommer mig nära när jag åkallar dig. Du säger, frukta inte. I Nya testamentet står det, nalkens Gud så ska han nalkas eder. Om djävulen står det, stå honom emot så ska han fly för er. Och den där tanken har fascinerat mig. Att jag, lilla människovarelse, kan påverka stora krafter. Om jag står emot fienden, som har så mycket makt, då flyr han för mig. Och om jag nalkas Gud, så kommer han mig till mötes. Min Gud kommer mig till mötes, står det på ett annat ställe i Gamla testamentet. Han kommer till mig. Och så vill Gud tala till oss i vår bön. Jeremia var väl förtrogen med det här, därför kunde han skriva det så. Och när du talar till Gud så vill Gud tala till dig. Jag har upplevt det vid några tillfällen. Och det är sådana här dyrbara, oförglömliga stunder och minnen. När man på ett speciellt sätt upplever att Gud talar. Varför ska han inte göra det? Han kommer nära. Och han säger, frukta inte. För du förstår, bönen, det är inte bara att situationen förändras. Utan det stora med bönen, det är vad som sker med mig. När jag ber det så sker det något med mig. Herren talar till mig, frukta inte.
Och därför när jag talar till Herren, då hör han min röst. Så nalkas han mig och så talar han till mig. Och jag blir befriad från oro. Och känner Guds frid i mitt inre. Så får vi handla med sorgen. Så får vi handla med lidandet. Du talar till mig. Han talar tröst. Han talar förlåtelse. Och han talar fri. Så säger Jeremia vidare. Du utför, Herre, min själs sak. Du räddar mitt liv. Ingen annan kan göra något åt själen än han som är själens läkare. Och han utför min själs sak och räddar mig. Frälsar mig. Räddar mig undan lidandet, undan sorgen. Så att sorgen blir någonting som är en dörr till välsignelse och glädje. Och jag behöver inte leva kvar i min sorg. Jag behöver inte leva kvar i mitt lidande. Utan i lidandet upplever jag tröst och hjälp ifrån honom. Då sitter han där, Jeremia. Och så upplever han att lidandet har gått över landet och folket. Då talar han om trofastheten. Han säger, Herren är min del. Herren är min tillhörighet. Herren är något som jag har del i. Det säger min själ mig. Därför vill jag hoppas på honom. Jag studerade det här när Bibeln använder uttrycket hoppas. Att grundtexten använder olika ord med olika betydelse. I det här sammanhanget så är det ett ord som talar om att uthärda i lidandet, även om det skulle bli långvarigt. Och det var det som bar Jeremia under den här tiden. Fram till räddningen kom. Han hoppades på Herren. Det är det som bör komma in i ditt och mitt hjärta. Att vi under allt hoppas på Herren. Förtröstar på honom. Vårt lidande får inte fördärva vår tillvaro. Sorgerna får inte göra att vi säger det ute med oss. Utan det får oss att rikta blicken mot Herren och se ljus i hans ljus. Inte upptagen med nuets problem att vi glömmer möjligheterna. Utan vi kan skåda upp till en Gud som handlar till oss, handlar mot oss i trofasthet. I allmakt. I kärlek. Han som är oföränderlig. Det var några tankar omkring klagovisorna. Och det var ju inte så mycket klagolåt. Det var ju ett positivt och skönt budskap. Tack Herre för att du talar till oss genom ditt eget ord. Och hjälp oss att ta emot det i våra hjärtan så att vi ser vad du vill göra med oss. Att vi inte blir upptagna med det som är negativt och nedbrytande. Utan att vi också när det skulle bli svårt. Och när det blir så att sorger kommer, vi kan skåda upp till dig. Och veta att du hör vår röst. Du lyssnar till vårt rop. Du är den som kommer till oss, nalkas oss och talar ord av tröst. Av uppmuntran och av hopp. Och tack Herre, att därför att du är vår del så får vi hoppas på dig. Och hålla ut under allt som möter. Välsigna mina vänner här som är med den här kvällstunden. Möt oss alla efter rikedomen av din nåd. Vi beder dig i Jesu namn. Amen.